Hej och välkommen till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är avsnitt 55. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Stämmer bara, hej hej!
Ja, när Nordisk Radio tweetade ut förra veckans avsnitt av Ledarperspektiv så gjordes det med orden: Ledarperspektiv duckar inte för några frågor. Och anledningen då var ju att vi tog upp saker i Danmark med påstådda vandaliserade kyrkogårdar och en avhoppad chef som var ganska känsligt. Och jag anser ju att vi under hela Ledarperspektivs existens faktiskt har tagit upp ganska känsliga frågor. Inte bara när det kommer till ideologi utan också till saker som vi har påstås ha gjort och som ibland faktiskt kanske stämmer också. Vidare så har vi förmedlat kritik som finns gentemot oss som vi sedan har besvarat. Och utöver det så har ju du själv varit ganska öppen med hur ditt privata liv ser ut och sådär. Och sen finns det också en del mindre känsliga frågor som vi inte duckar för heller. Till exempel att vi faktiskt skriver ut och förklara varför vår podd är sen och eller ställs in och sådana där saker. Så Ledarperspektiv är alltså en väldigt öppen och transparent podd. Vilket innebär att vi också har en öppen och transparent ledning inom Nordiska motståndsrörelsen. Det finns såklart även saker vi hemlighåller, även internt bland medlemmar, men i stort sett så har vi valt att vara just transparenta. Jag har själv tidigare jobbat med människor, kan man säga, som har varit raka motsatsen. Och vissa av dem kanske anser att den här typen av ledarsätt är otaktiskt. Och istället så ska man inte nämna någonting om känsliga saker och bara låta det rinna ut i sanden. Eller ljuga. För den delen. Här vill jag påstå att det inte enbart är moraliskt rätt att inför folket vara så öppen som det bara går, utan också mest taktiskt korrekt. Någonstans vill ju vi, alltså Nordiska motståndsrörelsen, leda den här nationen. Och det absolut bästa säljargumentet är att vi kan visa att vi inte är några politiker. Vi är inte som dem. När vi leder den här nationen kommer det att vara rättvist, ärligt och framförallt inte korrupt. Så att vi inte bara byter ut en korrupt ledning mot en annan. Och den här typen av ledarsätt tror jag är extra viktigt när det kommer till hur man kommunicerar med de nordiska folken. Just för att personlighetstyper som Machiavellis fursten, de är väldigt främmande för oss, för vårt folk. Vi är vana vid ledare som leder genom exempel. Och när det nu saknas i Sverige så kommer den rörelse som har just det här att få ett övertag gentemot sina konkurrenter, så att säga. Så det vill jag säga om det. Sen vet jag att vi diskuterar det här i Ledarperspektiv avsnitt nummer 5. Vad vill du säga om det, allt det här, Lindberg?
Jo, nej, men det var en bra utläggning och jag håller helt klart med. Annars hade vi inte gjort på det viset. Men det är klart att det öppnar upp för en del risker kanske. Eller att man liksom kortsiktigt taktiskt skulle kunna se att man skulle tjäna på att undvika att prata om saker. Eller ja, rent av till och med ljuga om saker, som du sa. Men i längden så vet jag om att vi vinner på det. Och att det är just precis som du var inne på också. Att det är den nordiska ledarstilen. Det är den ledarstilen som passar vårt folk allra bäst. Det är den ledarstilen som gör vårt folk trygga. Och det är den ledarstilen som ju egentligen dagens system också utnyttjar vårt folk. Att folk fortfarande vill tro att politikerna, att ledarna för folket är sådana fortfarande, och det är därför de lyckas ljuga så bra som de lyckas, för att folk fortfarande någonstans naivt vill tro att det är ärliga människor vid makten. Men det där ses ju igenom mer och mer och mer, och politikerföraktet bara ökar hela tiden. Och då är det ju, som du helt exemplariskt uttryckte det, det är inte så att vi kan ersätta en korrupt ledning med en annan, utan jag bjuder på mig själv som person för att jag tror det är viktigt för att undvika spekulation, för att undvika rykten. Och det är klart att det kan bli det ändå, men när folk lär sig och förstår att vi alltid är ärliga, alltid säger sanningen, så kan ändå de ryktena dementeras eller förklaras tydligt och effektivt. Så ja, nej, vi kommer fortsätta vara transparenta, och det hoppas vi att ni som medlemmar, sympatisörer och lyssnare av ledarperspektiv uppskattar och faktiskt tar tillvara.
Mm. Väl talat. Vi kommer gå in på en känslig fråga senare också. Men vi börjar med Lindbergs betraktelse.
Ja, då är det så att det har faktiskt varit två enormt intensiva och riktigt högaktiva veckor för min del sen vi senast spelade in ledarperspektiv. Och därför så får min betraktelse för denna gång snarare bli en lite mer av en aktivitetsrapport än en betraktelse. Jag har varit på ett internt möte i Danmark. Jag har hållit föredrag i Neste 5. Jag har varit med på en julmiddag i Neste 1. Och jag har gått på två demonstrationer i Finland samma dag då. Och det är då det sistnämnda, som demonstrationerna i Finland, som troligtvis både är det mest intressanta och som det också finns mest att prata kring om. Så jag tänkte att jag ska fokusera lite grann på det i den här betraktelsen. Och ska också komma in lite på läget i Finland och bakgrunden till läget i Finland. Och det är väl med viss sorg och viss glädje samtidigt som man kan säga att det blir allt mer uppenbart att Finland också har förvandlats till en fullständig demokrati. Och det här är också någonting som jag berörde i mitt tal som jag höll i Helsingfors i fredags då, den 6 december. Och egentligen bakgrunden då i Finland, då är det ju så att Finland har varit ganska, det har varit ganska lite repression i Finland hela tiden. De har inte alls, systemet har inte alls behandlat oss på samma vis som man gör i exempelvis Sverige. Men sen då, som en blixt från klar himmel närmast, så 2017 så bestämde då tingsrätten i Finland att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Och det var då polisstyrelsen i Finland som låg bakom hela den rättsprocessen då, så att säga. Det var de som drev den här frågan och också då fick gehör av tingsrätten. Man förbjöd Nordiska motståndsrörelsen för att man ansåg att vi bröt mot god sed, som är ett verkligt 1984 begrepp och som vi då också har diskuterat i tidigare avsnitt av ledarperspektiv när det här var mer aktuellt med förbudsrättegångarna och det. Men Nordiska motståndsrörelsen förbjöds alltså inte för att vi var någon terrororganisation, inte för att vi var någon kriminell organisation, eller utan egentligen ja, närmaste klarspråk för att vi sågs som ett hot av systemet. Vi sågs som en utmanare till makten, och det kunde man inte tolerera, så därför förbjöd man oss. 2018 sen så fastslogs det här förbudet av hovrätten, och det var också då Nordiska motståndsrörelsen inte längre fick lov att bedriva sin verksamhet. För trots tingsrättens dom så hade vi ändå tillåtelse att fortsätta bedriva vår verksamhet medans rättsprocessen överklagades då. Och det här har ju också överklagats till högsta domstolen, men redan i hovrätten då så fastslog man att fram tills det avgörs i hovrätten så får man inte längre vara aktiva. Så från 2018 så var Nordiska motståndsrörelsen också i praktiken förbjudna i Finland. Och sen då hoppar vi framåt lite grann på året. Det hölls en 6-12 demonstration, alltså en demonstration på Finlands självständighetsdag i Helsingfors också förra året. Och då valde man i den autonoma nationalsocialistiska demonstrationen, så valde man att låta den ledas av tre stycken svastikafan. Och det finns ju flera anledningar till det här. Dels är ju svastikan en frihetssymbol för vårt folk, som ju passar alldeles utmärkt att använda på en marsch då som gick under parollen mot frihet. Men dels också så var det ju en viss form av protest kan man väl säga. Att nu är tyrunorna förbjudna, då tar vi fram svastikorna istället. Men gick ju polisen till attack mot demonstrationståget och beslagtog de här svastikafanorna med våld. Och det trots att svastikan är laglig i Finland. Det är alltså inte ett som ett folkgrupp i Finland att ha svastikor som det är till exempel i Sverige. Men man gick in med våld, man beslagtog de här fanorna, man grep fanbärarna. Och de är nu då misstänkta för just hets mot folkgrupp, fast det inte är hets mot folkgrupp med svastikor i Finland. Men det var tydligen hets mot folkgrupp att de då använde svastikor, att vi då använde det. Alltså också återigen ganska likt hur det är i Sverige med hur hets mot folkgrupplagen tillämpas här.
Jag vill bara lägga till en sak. Alltså, jag tror att vi har förändrat hetslagstiftningen i, eller hur den tillämpas i alla fall, i, är det samtliga nordiska länder snart? Eller? Det är i alla fall Norge också.
Ja, jo precis. Och det beror ju då såklart på att systemet är rädda för oss helt enkelt. Ja. De ser en enorm potential i vår organisation och i vår kamp.
Ja.
Sen bildades ju organisationen Kotivapauta i Finland som var då en helt öppen nationalsocialistisk organisation. Och ja, vi kan väl säga så här att flera medlemmar från tidigare nordiska motståndsrörelsen gick in i Kotivapauta och vi i nordiska motståndsrörelsen har haft ett bra samarbete med och tycker väldigt mycket om Kotivapauta. Sen flyttar vi fram lite grann då till nu i höstas. Då var det faktiskt en annan förening som skulle bildas. Och när den här skickades in till myndigheterna då som har hand om registrerandet av föreningar i Finland så nekades den föreningen att få lov att bli registrerad. Och anledningen till det var att i stadgarna så stod det att föreningen var nationalsocialistisk. Och det var precis där då man sa också att nationalsocialism bryter mot god sed. Och därför så tillät man inte att den här föreningen registrerades. Så det här är ju alltså då egentligen ett förbud mot nationalsocialism som man inte har kommunicerat ut. Men man kan inte tolka det på något annat vis.
I strid med den finska grundlagen då antar
jag. Ja, jo, absolut. Så är det helt klart. Sen flyttar vi fram då till förra helgen, alltså helgen innan demonstrationen. Då höll Kotivapauta en spontan demonstration i Helsingfors där de då också gick med sina fanor då. De har en uråldrig finsk symbol som heter, med stor risk för att uttala det fel, så heter den Tursan Sydän. Och det är alltså en flertusenårig symbol i Finland. Polisen slog till mot den här spontandemonstrationen och beslagtog de här fanorna med Tursansyden på. För att man menade på att den här symbolen påminner för mycket om svastikan. Vilket är väldigt, väldigt anmärkningsvärt. Alltså då det är en kulturell symbol i Finland och flera andra länder. En uråldrig symbol. Det är inte som vissa kanske skulle påstå att svastikan inte har använts i Norden på det sättet. Men Tursansyden har verkligen använts i Finland under alla år. Längre fram under veckan här då när det började närma sig demonstrationen. Jag är inte helt säker men jag tror det var dagen innan demonstrationen. Alltså den 5/12. Då gick polisstyrelsen i Finland ut och sa att organisationen Kotivapauta är förbjudna. Och det ska givetvis tas upp i rätten. Det blir ju en rättsprocess om det här också. Och anledningen till att man förbjuder Kotivapauta var för att man ser det som att det bara är motståndsrörelsen som har fortsatt. Bara motståndsrörelsen som har bytt namn och symbol, annars är det samma organisation. Så att det är ett brott mot föreningslagen i Finland. Att man har drivit vidare en organisation som har förbjudits.
Och den egentliga anledningen tror det ju vara att Kotivapauta har ju varit extremt aktiva på senare tid.
Absolut, nej, men det har de ju varit.
Så att det gick tydligen inte stoppa de nationalsocialistiska krafterna då, i Finland helt enkelt.
Ja, jag har väl väldigt svårt att tro att nationalsocialister i Finland skulle sluta vara nationalsocialister och sluta kämpa för nationalsocialismen trots det här förbudet också då. Men de försöker ju det varifrån. Och inte nog med det då, så var det ju så att Kotti Varpauta hade ju fått ett muntligt tillstånd om att hålla demonstration på fredagen. Men då tog man ju bort det här muntliga tillståndet också då. Man gav ett skriftligt icke-tillstånd istället, där man sa att Kotti Varpauta förbjöds att demonstrera. Och det här slog media i Finland upp enormt stort. Alla löpsedlar, alla tidningar, alla tv-kanaler, så pratar man om att Kotti Varpauta är förbjudna, demonstrationen kommer att ställas. Så med den bakgrunden så tog vi oss till Helsingfors och skulle delta på demonstration då. Och då blev det ju som så att Soldiers of Odin i Finland anordnade en demonstration istället. Och då valde vi att sluta upp i den demonstrationen. Och det började väl egentligen som vanligt. Vi hade en församlingsplats där vi var en hel del människor från motståndsrörelsen i Sverige och andra som samlades. Vi tog oss in med tunnelbana till centrala Helsingfors. Och när vi väl hoppade ut från tunnelbanan så möttes vi av, jag skulle gissa på att det var ungefär 100 stycken tungt beväpnade och kravallutrustade poliser som stod och väntade på oss när vi hoppade av tunnelbanan. Och de här poliserna, de gick igenom allas väskor. Alla människor som hade väskor blev tvungna att bli visiterade. Och vad man ville ha tag i med de här väskorna var inte vapen eller sådär som man kan tänka sig. Utan det man var ute efter var banderoller och fanor. Så man plockade upp alla banderoller man hittade. Stod och läste tydligt vad det stod på dem. Och antingen sa man okej. Okay, eller så kontaktade man något övre befäl och dubbelkollade. Så att man alltså granskade varenda budskap. Varenda fana granskade man. Och det där var ju en otrolig... Ja, men det förde verkligen tankarna till Sovjet eller någonting. Jag har sett det tidigare i Tyskland och har gjort att polisen har gjort på det här viset. Men annars har jag aldrig någonsin varit med om något liknande. Och det kändes väldigt, väldigt främmande för den nordiska yttrandefriheten man är van vid, så att säga. Det var väldigt 1984 över det. Att inte nog med att de givetvis hålla på plats så skulle beslagta bandroller om de hade varit och anses som ett folkgrupp. Utan man gjorde det här i förebyggande syfte då. Mm. Och de grep också fem personer. Där var det fem personer som hade bengaler på sig som blev gripna för det här. Och det är för övrigt också ganska anmärkningsvärt. Det är ingenting man brukar bli arresterad och förd till polisens häkte för att man har bengaler på sig då. Men i detta fallet så blev det så med de här fem personerna. Men sen så gick väl allting faktiskt ganska bra. Polisen skötte väl sig betydligt bättre efter de här inledande fadäserna. De gjorde väl sitt jobb som de brukar göra. Det var inga fler övergrepp mot oss på det viset, utan vi tog oss till samlingsplatsen för demonstrationen. Det visade sig att trots då att media alltså slagit på stora trumman att demonstrationen var inställd, så blev det ändå över 300 personer i tåget, vilket under de förutsättningarna får ses som riktigt, riktigt bra faktiskt. Jag hörde talas om från flera finska kamrater i efterhand att det var flera stycken som hade vänner och sympatisörer som de kände så här, som hade struntat i att ta sig dit för att de trodde att det inte skulle bli någon demonstration. Så över 300 får ses som ett bra deltagarantal faktiskt. Och vi ställde upp, jag kan väl nämna också där att en ökänd pedofilförespråkare från Sverige i clowndräkt, han blev gripen redan på samlingsplatsen för han betedde sig väldigt provokativt. Så det är ju då ett bevis på att polisen agerade någorlunda bra här efter att vara ifrån.
Men alltså de där är ju galna ju. Ja. Alltså de åker ju efter oss överallt.
Jajamän.
Alltså, ja.
Ja, så är det. Det är stalkers.
De får väl betalt för det också antar jag. Men...
Jo, det kan man väl anta. Det kan man väl anta. Den här pedofilförespråkarens kvinnliga kollega från samma organisation var ju självklart där och tog bilder också. Så.
Ja, just det. Ja, hon ja. Ja.
Mm. Men nej, men det var en bra demonstration, en värdig demonstration. Den gick igenom centrala delarna av Helsingfors, väldigt lång demonstrationståg. Jag skulle gissa på att vi nog marscherade 4-5 kilometer eller någonting genom centrala Helsingfors. Och det skreks slagord och tog oss fram till en plats där det hölls tal. Dels av ett par företrädare för Soldiers of Odin då, och dels då av ett par stycken finska nationalsocialister. Det hölls tal av en representant från Der Dritte Weg och även jag höll tal då på plats. Och det var väldigt lyckat och bra på alla sätt och vis. Och efter det då så tog vi oss vidare till den här större 6-12-rörelsens tåg då, som ju mer är, det är också ett traditionsenligt tyst fackeltåg. Alltså där skriks inga slagord och det är ingen öppen politisk marsch på det viset, utan det är mer en patriotisk marsch för att hylla Finlands självständighet, men också minnas de hjältar som har fallit för Finlands så kallade frihet då, får man väl säga. För att jag menar väl på att allt det jag har berättat här bevisar väl ganska tydligt att inte Finland är särskilt frihetligt längre. Men ja, det var väl någonstans mellan 2 000 och 3 000 personer i det här fackeltåget. Och också väldigt värdigt och bra. Det var en del rödingar som skrek slagord längs med vägen och sådär. Och det, ja, de fick väl lite facklor kastade över sig på vissa ställen. Och några rödingar som kom lite för nära flög väl i backen. Annars så var det väldigt lugnt och värdigt. Och det avslutades traditionsenligt då på hjältarnas gravplats i Helsingfors. Där det finns olika stenar då för att minnas de finska soldater som stupat för Finlands frihet. De svenska frivilliga som deltog på Finlands sida och lite sådär. Så att allt som allt en väldigt, väldigt, väldigt lyckad, väldigt trevlig, väldigt givande dag i Finland. Och ja, som sagt, en liten bakgrund till hur läget, det politiska läget ser ut i Finland och hur censuren ser ut då.
Mm. Bra, jag har lite full fråga faktiskt. En sak jag undrar över är ju den andra marschen, den större marschen som det var på. Den är ju, jag antar att den kan jämföras med Polens självständighetsmarsch som var nyligen, att i den mån att den är antikommunistisk och patriotisk helt enkelt. Och det jag undrar över, när ni kom in där, nationalsocialister, vad reaktionen är från de andra gentemot er? Om det är så här, ja nej, nu kommer de där, eller välkommen in?
Nej, det är verkligen välkommen in. Vilket är otroligt trevligt jämfört med hur klimatet är i Sverige då till exempel. Där man har en sån enorm beröringsskräck för oss. Men det är ett helt annat klimat i Finland. Där jag vet ju att det går till exempel väldigt många sannfinländare i den här marschen. Och det är ju Finlands motsvarighet till Sverigedemokraterna då kan man väl säga. De är väl inte riktigt lika patetiska som Sverigedemokraterna. Men det är nära på i varje fall. Och det är liksom inte så att de tar avstånd och vägrar gå i demonstrationen bara för att det är nationalsocialister, utan här kan man ändå enas för den större och gemensamma nämnaren som ju då är, precis som du sa, patriotism och antikommunism och hedra de finska gamla hjältarna.
Mm. Där har ju Sverige någonting, Sverigevännerna framförallt har någonting att lära sig av, helt enkelt.
Absolut.
Och sen var det, i början berättade du att sedan senaste ledarperspektiv så har du varit iväg till Neste 1. Där höll ett föredrag väl?
Nej, Neste 1 var jag bara på en julmiddag faktiskt. Så där höll jag inget föredrag. Det var i Neste 5 jag höll föredrag.
Okej, Neste 5. Du har haft ett möte åtminstone i Danmark, håller tal i Finland. Var det något mer jag missade? Men det här är ju bara under 2 veckors tid.
Ja, nej, det har som sagt varit ganska intensivt de 2 senaste veckorna. Men ja, nej, det är roligt att få röra på sig, få visa upp sig och få delta och träffa kamrater från alla delar av Norden.
Ja, och sen för att återkomma till min inledning, leda genom exempel. Det är så här man gör helt enkelt.
Mm.
Mm. Jajamän. Vi går vidare då.
Jajamän.
Då går vi in på påståendet och då tänkte jag den här veckan läsa ett stycke ur en text från Nordisk Alternativhöger som går under titeln Skampatrullen och hederskulturen. Då läser jag. I clownvärlden gäller att uppmuntran, snälla ord och tålamod är de enda officiellt sanktionerade metoderna för att få en människa att göra eller inte göra något. Sanningen är att skam är ett mycket effektivare vapen för att skapa och förstärka de normer som man anser borde gälla. Som påpekat så finns det idag en skamkultur som skambelägger saker såsom maskulinitet, moderskap och nationalism. Som är en kollektivism grundad på ditt etnos, din folkgrupp. Och motsatsvis gäller att en bastardisering av maskulinitet kallat feminism ses som åtråvärt. Att leva bag-in-box och weekend-semesterlivet är ett sätt att frigöra sig från moderskap och ansvar. Globalism och öppna gränser är det nya normala. Sanningen är att Sverige idag till stor del styrs med skammetoder för att främja olika agendor såsom öppna gränser, feminism och ett förnekande av den egna kulturen. Du är väl inte rasist? Jaha, du vill låsa fast kvinnor vid spisen. Svensk kultur. Du menar midsommar och sådana tuntiga saker. Detta innebär dock inte att vi ska vända oss emot skamkulturen. Tvärtom erkänner vi dess effektivitet, men att den används för perverterade syften. Så hur ser vår idealiska skamkultur ut? Män som inte är kapabla att inge respekt ska skammas. Det kan handla om allt ifrån att skammas till att börja träna till att förfärdiga erfarenheter som kommer både hans familj och stam till godo. Du vill som en man aldrig vara en belastning för gruppen. Det är djupt osvenskt och skamligt. Tvärtom vill du vara mannen de andra kommer till för att få hjälp. Män som är vitriddare, runkgubbar som idealiserar kvinnor och sätter dem på pedestal ska skammas. Det finns absolut ingen anledning överhuvudtaget att sätta kvinnor på pedestal. Lika lite som det finns anledning att sätta barn på pedestal. Det handlar om människor som behöver gränser och som behöver uppfostran och vägledas. Att agera vitriddare för att försvara en kvinnas degenererade beteende är både direkt pinsamt och samtidigt skadligt. Det enda man kan säga till vitriddarens försvar är att de ofta genuint tror att de gör gott. Runkgubbar är cyniska män som säger sig stå bakom starka och frigjorda kvinnor men som har som enda mål att koma. De är den svenska motsvarigheten till komers. Som kvinna ska du skammas om din naturliga narcissism går överstyr och leder till att du kränker din familjs heder. Att kvinnor är mer narcissistiska än män är naturligt och kvinnors skönhet är deras största tillgång. Denna skönhet måste såklart kompletteras av en skön personlighet, men det ena kommer före det andra. Kvinnor som saknar män som sätter gränser i deras liv utvecklar så kallade daddy issues, där de agerar på ett gränslöst och översexualiserat sätt. Det kan förvisso generera en tillfredsställelse hos dem, men i slutändan är det bara hål som någon annan man tillfället vill tumma i. De är en grad över papperskorgen. Slutcitat. Ja, vad säger du om allt det här? Håller du med om det som jag läst upp? Och skulle du lika gärna kunna publicera som en officiell text från dig?
Alltså jag tycker väl det är klart att det finns en del poänger i den här texten. Det kan jag inte neka till. Men i det mesta och i det stora hela så måste jag ändå säga att nej, detta är inte en text som Nordiska motståndsrörelsen skulle publicerats. Det är dock ett känsligt ämne det berör. Och det är ju egentligen alltid känsliga ämnen när det inte bara är helt svart eller vitt. För de här frågorna så går det inte bara att säga ja, detta är bra eller nej, detta är dåligt. Utan det kräver en längre utläggning, känner jag, för att förmedla mina tankar kring det här påståendet då. Och det är ju faktiskt flera olika påståenden i artikeln med för den delen. Men det påstås bland annat här, och som jag tar fasta på, att skamkultur är bra mycket bättre än uppmuntringskultur. Och det hämtas exempel då från dagens samhälle för att bevisa att så är fallet. Men jag anser väl snarare att det hela handlar om ideologi än vad det faktiskt handlar om effektivitet. Alltså anledningen till att skamkultur kring rasism, kring moderskap och så vidare har blivit så vedertaget som det är idag är inte för att det nödvändigtvis är den mest effektiva propagandan. Utan istället för att vårt etablissemang av idag utgörs av subversiva krafter som inte önskar att skapa någonting utan de vill just bara bryta ner och förstöra. Och det är därför de använder skamkultur i så hög grad som de gör. Och genom det här då ständiga nedtryckandet från etablissemanget så har det också skapats en paradox som tas upp i artikeln. Och det är ju att man inte får lov att kritisera någon. För genom att bli konstant nedtryckt, genom att bli berövad på sin identitet, genom att förvägras att vara stolt över vem man är och sitt arv och så vidare, så har det lett till att stora delar av folket idag har förvandlats till lättkränkta snöflingor. Och det gör att man måste tassa runt saker istället för att vara rak och ärlig, för att man inte ska såra människor och sådär. Och det är såklart inte alls någonting bra. Det är ju någonting som vi tillsammans med miljoner andra saker måste nå en förändring kring. Absolut. Men och vidare då, som de är inne på här, att det måste existera en hederskultur. Det är någonting jag helt och hållet håller med om. En hederskultur är någonting fullt naturligt. En hederskultur där kollektivet sätter upp riktlinjer för vad som är ett bra beteende. Hur det är lämpligt att folk ska agera och bete sig. Och det är i enlighet då med vad som är bäst för folket. Och vad som stämmer bäst överens med vår inneboende rasliga moral. Och givetvis så blir det därför också lika naturligt att det som en motpart i det här, det uppstår en skamkultur kring de som bryter denna hederskodex, denna hederskultur. Men jag menar ändå att nationalsocialismen framför allt måste bygga på idealisering, att bygga upp, att skapa. Alltså på upprätthållande och framlyftande av godheter och högstående moral. Inte på att trycka ner och förstöra, alltså då skam. Nationalsocialismen är en skapande och revolutionär världsåskådning. Inte en subversiv och nihilistisk lära som marxismen och kapitalismen är. Så vi önskar alltså att resa vårt folk, inte att trycka ner dem. Att lyfta fram sunda ideal och föredömen istället för att sparka nedåt på dem som inte uppfyller de här idealen och föredömena. Och det handlar inte om att vi är rädda för att kränka någon, utan det handlar om den högre värderingen kring att man håller samman med sina egna. Att man inte sparkar på sitt eget folk. Marxismen och kapitalismen, och därigenom då också exempelvis feminismen eller manschauvinismen för den delen. Det handlar ju om att lyfta en del av folket på bekostnad av en annan. Att man bekrigar en annan del av folket för att kunna lyfta en annan. Och då blir det också väldigt naturligt att man sparkar på sitt eget folk. Men nationalsocialismen vill lyfta hela folket. Vi vill lyfta alla delar av folket. Och om det måste ske på bekostnad av någon annan, så får det i sådana fall bli på dem som inte är en del av vårt folk. Och jag tycker då, i motsats till artikelskribenten, att vita nordiska kvinnor faktiskt ska sättas på en piedestal. Men det är precis på samma vis som att jag tycker att vita nordiska män ska sättas på en piedestal. För att vårt folk blir skammade överallt idag. I alla delar av kulturen och i all media. De behöver inte tryckas ner ännu mer. De behöver höjas. De behöver förstå att de alla har förutsättningarna för att bli fantastiska individer. Så de utgör världens genom tiderna främsta folk. Inte i ännu högre utsträckning får höra hur värdelösa de är. Naturliga kvinnliga nordiska kvinnor och naturliga manliga nordiska män ska hyllas och lyftas fram. Och givetvis så är det då inte naturligt och kvinnligt att vika ut sig i underkläder på sociala medier. Givetvis är det inte naturligt och manligt att sitta och hylla det här beteendet. Precis på samma vis som att det inte är naturligt att gå i pedofilparader, att knarka, att konsumera mängder av porr eller att rasblanda eller vad det nu kan vara. Problemet är dock, som jag ser det, så otroligt mycket större och mer omfattande än vad som gör gällande i Nordiska alternativhögers artikel. För det handlar inte bara om daddy issues och rukgubbar, utan det handlar istället om konstant skamning och nedtryckning av både kvinnor och män, samt ett hyllande av onaturliga och subversiva ideal i samhället. Både kvinnor och män i det moderna samhället som vi lever i idag, och framförallt då vita kvinnor och vita män, de är överlag olyckliga. De känner sig förvirrade, de känner sig oönskade. de har tappat greppet om vad livets mening egentligen är för någonting. Och de har tappat sin kontakt med både naturen och de naturliga värderingarna. Och de har fyllts av dålig självkänsla. Och det här då, den här dåliga självkänslan, den utspelar ju sig på olika sätt för olika människor. För att alla är såklart inte lika. Och kvinnor och män är verkligen inte lika. Kvinnor, de använder då i stor utsträckning sociala medier för att försöka få en quick fix för sin självkänsla. De lägger ut bilder på sig själva och för det får de bekräftelse genom likes och positiva kommentarer och dreglande smileys och allt vad det kan vara. Och desto mer naken hud de visar, ju mer likes får de och ju mer endorfinpåslag får de. Vi har ju då också en begränsad mängd endorfin som kan utdelas. Och det här gör ju då att andra saker i livet som borde gett endorfin för de här kvinnorna inte längre gör det i samma utsträckning. Och så fastnar de i en ond spiral då, där det blir grövre och grövre postningar och allt fler postningar. Men då i sin sida, de höjer sin självkänsla bland annat med porr. Och där fungerar det så att desto fler kvinnor de inbillar sin hjärna att de har erövrat, desto större bekräftelse och endorfin på slag för dem. Andra män och kvinnor, eller ja, kanske till och med samma män och kvinnor, de tar sig droger, de ligger runt, de trycker i sig mängder med osund mat, de spelar datorspel under all sin vakna tid, de shopaholics eller skär sig själva i armarna eller vad det nu kan vara. Men i grund och botten så är det av samma orsak. Dålig självkänsla genom konstant skamning och nedtryckning från ett system som hatar dem. Ett system som bara vill att de ska vara zombies. Ekorrar i hjulet som producerar och konsumerar. NPC:er. Är det då verkligen rätt väg att skamma alla dessa? Att instämma i systemets förtryckarkör och tala om för dem att de är totalt värdelösa. Jag tror faktiskt inte det. Eller åtminstone inte, utan att också väldigt tydligt visa upp alternativ. Förklara varför de egentligen gör som de gör. Vad det egentligen är de saknar för någonting. Och att det faktiskt finns en annan väg att gå. Jag menar att vi måste ge dem framtidstro och hopp. Förklara för dem att de är bättre och få dem att vika av från verklighetsflykten och istället öppna sina ögon och konfrontera sanningen. Men däremot så tror jag helt klart på att skamma fenomen och förteelser. Och det är då utan att nödvändigtvis ge sig ut på jakt efter enskilda individer. Att det helt klart är så att vi ska skamma och belysa det moraliskt felaktiga i att knarka eller i att vika ut sig på Facebook. Eller för den delen att vara en runkgubbe som uppmuntrar kvinnor att vika ut sig själv på Facebook. Att vi helt enkelt förklarar det negativa och att vi förklarar det skamliga med att bete sig på det viset. Så vad jag menar och vill ha det till, det är att vi måste i större utsträckning än att göra på det här viset, så måste vi slå uppåt. Vi måste slå mot fenomenen, mot systemet, inte nedåt mot individen som redan har dålig självkänsla och som det redan är attackeras på precis alla fronter som existerar. Så ja, det blev ett väldigt, väldigt långt svar, men jag kände att det var på sin plats för att inte det ska missförstås det jag säger eller att jag verkligen vill förklara hur jag menar.
Ja, men precis. Så förutom att slå mot individen, det är ju några som ligger bakom deras självskadebeteende också. Det är ju kanske de människorna man ska slå mot allra främst då, kan man tycka. Sen är jag är faktiskt lite skeptisk till skam. Ja, uppenbarligen du också, till skamning överhuvudtaget. Och då tänker jag om i vidare perspektiv med boomers eller 40-talister var det tidigare och så vidare. Kritiken träffar ibland människor som inte känner igen sig i den beskrivningen. Och där kan ju resultatet för all del bli att man anpassar sig på ett sätt så att man inte tillhör den gruppen som utpekas. Men det kan ju också bli att det uppstår en del split. Och då tänker jag i det här fallet så kan det ju vara kvinnor som inte alls beter sig på det här sättet men ändå känner att kritiken träffar dem på något sätt. Och känner att den nationella rörelsen kanske, den kanske inte är någonting för mig. Och det utan att vara anfrätt av feminism. Eller vad säger du?
Jo. Nej, men jag håller med. Absolut.
Ja, den här artikeln föregicks också av en Twitterkampanj där en kvinna som la ut sexuella bilder på sig själv just skammades och kallades hora och så vidare. Vad tänker du om det här tillvägagångssättet?
Ja, som säkerligen har förståtts av min tidigare långa utläggning så tycker jag väl inte att det är jättebra, kan man väl säga då. För att dra en parallell till någonting så kan man ju säga, ja, men om man tänker då en knarkare. Det är såklart inte bra att knarka och det är ju någonting vi måste, det är ett problem vi måste komma åt såklart, att människor vill trycka i sig en massa droger. Men att trycka ner en knarkare i skorna genom att tala om för den här knarkaren att han eller hon är totalt jävla värdelös, det kommer ju knappast få den här knarkaren att sluta ta droger. Utan tvärtom så kommer antagligen den här människan att känna sig ännu mer värdelös och vilja fly ännu mer och kommer därför fortsätta ta droger. Och jag vet inte varför skulle en kvinna med extremt dålig självkänsla och vars drog är att lägga upp bilder på sig själv på sociala medier och sluta med det för att vi säger till henne att vi tycker hon är värdelös. Nej, som sagt, återigen så tycker jag att man måste attackera roten till problemet. Man måste attackera det subversiva systemet och de som ligger bakom problemen. Man måste attackera fenomenet, prata om att det är fruktansvärt att kvinnor känner sig tvingade att bete sig på det här viset idag. Man måste förklara mekaniken bakom varför de gör det och vilka vägar det finns istället. Uppmuntra till ett sundare och naturligare leverne. Vi måste kämpa på ett annat sätt för att ge tillbaka folket sin självkänsla. Få dem att tro på och kämpa för en ny och bättre morgondag där de inte känner sig tvingade att bete sig så här. Sen vidare så skulle jag faktiskt också då vilja skamma fenomenet med att använda en sån här retorik, en faktiskt subversiv retorik då. Att kalla en kvinna för hora, subba eller fitta eller vad det nu kan vara, det är ju könssplittrande och väldigt negativ retorik. Det är en omoralisk retorik som jag heller inte anser vara värdig oss nationella. För en riktig hora, alltså en kvinna som faktiskt ligger runt med män för pengar och andra fördelar, givetvis kan hon kallas en hora. Men i övrigt så tenderar det här språkbruket bara att uppfattas som att man har en allmänt taskig kvinnosyn eller till och med att man tycker att alla kvinnor är horor.
Det är det jag menar med att, jag vet inte om det förklaras tillräckligt, men med att kvinnor som inte tillhör den här gruppen men ändå ser den här kritiken riktas, att de också känner sig träffade även fast de själva inte är horor. Men de känner att kritikerna har en taskig kvinnosyn helt enkelt.
Mm.
Och därmed då i förlängningen att den nationella rörelsen har en taskig kvinnosyn överlag.
Absolut.
Att det är så det kan tolkas även om det naturligtvis inte var avsikten. Men det är det som gör den här frågan så svår.
Mm.
Ja, förlåt.
Ja, nej men absolut. Och tycker man nu då att alla kvinnor är horor, då är man inte heller nationell. Eller då har man inte förstått vad nationalism eller nationalsocialism specifikt då handlar om. Ska det, kan jag väl också lägga in då. Men sen en aspekt, det är precis som du är inne på det här. Alltså, även om jag nu skulle ha helt fel i hela min utläggning. Det har jag inte. Men om vi nu leker med den teorin. Om det faktiskt skulle fungera det här. Om den här kvinnan som blir skammad för att hon viker ut sig faktiskt helt och hållet skulle slita med det här på grund av det. Så är det ju ändå som du är inne på. Vilket budskap sänder det till andra kvinnor? Det är nog väldigt få kvinnor tror jag. Som kommer tänka att nej men de där nazisterna, de verkar vara riktigt trevliga och bra. Det verkar vara högstående män och kvinnor. Jag tror jag ska gå med där. Jag har svårt att tänka mig att det blir så, utan det blir negativ propaganda för dem. Och det handlar inte heller om att vi måste anpassa vår propaganda efter massorna eller att vi inte ska stå för vad vi tycker eller någonting, utan det handlar egentligen om rent sunt förnuft och förstå hur mänsklig psykologi fungerar. Det är ganska logiskt att det blir på det viset. Att andra kvinnor också tar åt sig.
Mm. På ett närbesläktat område så har vi ju Daily Stormer som körde en mer radikal kampanj där de pratade om vit sharia och att män ska få äga sina kvinnor och ska få slå dem och våldta dem. Vad tänker du om det?
Alltså Daily Stormer är ju kända för att provocera in absurdum. Och därför så är det ibland lite svårt att veta vad som är allvar och vad som faktiskt bara är provokation i det de skriver. Men alldeles oavsett om detta så var 100% provokation så menar jag på att de med det här gick alldeles för långt. Det måste ändå finnas vissa gränser för hur mycket man kan provocera också. Alla tankar om vit sharia är komplett galenskap. Och religion, det är ju egentligen kultur. Och kultur, det är ju en spegel av rasen, av de rasliga egenskaperna. Och ja, hur ska jag uttrycka mig utan att det här uppfattas som hets mot folkgrupp då? Ja, alltså det kanske finns en anledning till varför islam kräver att kvinnorna täcker sig. Precis som det såklart finns en anledning till att främlingar är extremt överrepresenterade när det kommer till överfallsvåldtäkter i Norden och annat. Men i ett etniskt homogent Norden med naturlig ordning och en naturlig syn på kön och könsroller så behövs det självklart inte några sharia-lagar för att inte kvinnor ska spåra ur eller för att inte män ska våldta kvinnor. Utan det kommer lösa sig alldeles utmärkt ändå. Och det här syns det sättet bland nationella, det är faktiskt inget nytt som kanske vissa tror. Eller då bland så kallat nationella kanske man ska säga. Även om det såklart idag har blivit mer extremt, mer frasradikalt. Och det är då eftersom att hela kommunikationen mellan människor ju faktiskt har blivit hårdare och råare. Framförallt genom internet. Men jag skulle ändå vilja för sakens skull läsa ett stycke ur Josef Goebbels fantastiska artikel Mer moral, mindre moraliserande som vi också länkar till i avsnittsbeskrivningen. Och då läser jag följande citat. De tycker att en tysk kvinna inte ska få gå ut ensam. Att hon inte ska få sitta själv på en restaurang. Eller själv gå ut på en promenad med en man. Inte ens en SA-man utan att ha ett förkläde. Alltså en efterföljare. Hon ska inte heller få röka, dricka eller göra sig vacker. Sammanfattningsvis så ska hon göra sitt yttersta för att inte väcka männens onda begär. Detta är hur dessa moraldvärgar anser att en tysk kvinna bör bete sig. Och stackars den kvinnan som har oturen att bryta mot några av dessa lagar. Har inte dessa moralpredikare någon aning om hur de förtalar och demoraliserar miljontals tyska kvinnor med sin predikan? Kvinnor som modigt och med ärligt uppsåt fullföljer sin plikt i livet. Kvinnor som är goda kompanjoner till sina män och självuppoffrande mödrar till sina barn. Förstår de inte att de skämmer ut nationalsocialismen världen över och att de är 30 år för sent ute? Och förstår de inte att vi tvingas bemöta dem nu då de börjar bli irriterande? Det finns bra och dåliga kvinnor. Det finns anständiga och mindre anständiga kvinnor. Huruvida de pudrar näsan eller inte är inte ett tecken som på något sätt avslöjar deras inre värde. Inte heller behöver kvinnor som någon gång röker en cigarett hemma eller på allmän plats känna sig fördömda och utstötta av samhället. Hur som helst ska dessa moralpoliser inte döma över kvinnor. Detta oavsett om moralisterna är genuint kvinnofientliga eller om de, likt riktiga män, önskar kvinnor avkoppling, lycka och hemfrid. Eftersom deras översitteri skulle garantera att kvinnorna inte får något del. Slutcitat. Ja, jag tycker väl att det besvarar frågan ganska bra, och vad som är inte läst upp i det här citatet i artikeln är också att Goebbels pratar om att den här kvinnosynen som han då bemöter i den här artikeln, den var ju utbredd då bland de som anslöt sig till nationalsocialisterna efter det nationalsocialistiska maktövertagandet. Det var alltså ingen utbredd syn i bland de ursprungliga nationalsocialisterna. Ja, nej, och med det här citatet och det andra jag sa så tycker jag väl att jag har svarat på frågan alldeles fullgott.
Mm. När det gäller Daily Stormer så, ja, som du vet så träffar jag medlemmar av Patriot Front nyligen.
Mm.
En amerikansk organisation, ny kamporganisation från USA som kommer från alt-right-rörelsen och har haft kopplingar också till Daily Stormer i vissa fall och sådär. Och jag frågade ju dem faktiskt om vad de hade för inställning till Daily Stormer. Och nu är inte det här deras officiella inställning, vill jag bara påpeka. Men några av dem åtminstone sa ju att de inte ville sammankopplas med Daily Stormer efter den här White Sharia-grejen. Och människorna i Patriot Front är inga feminister på något sätt. Utan de kände bara att den där kampanjen var ganska osmaklig. På något sätt.
Mm.
Och det blir ju också ett problem. Men nu talar vi om de extrema fallen här. Men det blir ju ett problem med den här typen av kampanjer. Att det kan leda till split inom rörelsen. Och det hade du gjort det, åtminstone i det här fallet. Med Patriot Front. Så att.
Mm.
Men i hela detta ställningstagande. En krigsförklaring mot nordisk alternativhöger.
Nej, absolut inte. Alltså det är väl klart att vi har olika åsikter i olika frågor och det är helt okej. Okay. Vi är inte samma organisation ens en gång. Vi är eniga i de viktigaste och mest avgörande frågorna, alltså gällande vår rasliga överlevnad och vad det största hotet mot vår rasliga överlevnad är. Och det gör ju också att vi kan samverka på olika vis kring de här huvudfrågorna då. Men sen är det givetvis att det alltid kan gå till en viss gräns och som vi var inne på här då när det kommer till fullskalig vit sharia och allt Daily Storm uttryckte mig, då har man gått över den gränsen. Men när det kommer till det här med skamkultur och om man ska skamma enskilda individer eller inte, så menar jag väl på att det är just en sån fråga där man, nej men man kan väl tycka olika där helt enkelt, och det är ju i sig inte en fråga som är viktigare än den rasliga överlevnaden. Så även om vi inte är helt överens så, nej men det är väl helt på sin plats att man kan ha olika åsikter helt enkelt. Och sen vill jag väl också faktiskt få in att oavsett vad jag tycker om det eller inte, så måste jag säga att nordisk alternativhöger är väldigt väldigt duktiga när det kommer till att skapa drev genom att bara använda sig av internet. För att det här med skampatrullen då, som de har kallat den här hashtaggen, det har ju trendat på Twitter och det har blivit en stor snackis både inom och utom den nationella rörelsen. Så att det får man ändå ge dem tycker jag. Och där har vi i motståndsrörelsen faktiskt mycket att lära oss av dem.
Absolut, och jag vill faktiskt passa på att tillägga, för jag vet inte om jag har gjort det offentligt tidigare, men Nordiska alternativhöger har verkligen växt i mina ögon de senaste åren. Och framförallt så har de skapat en memkultur som är effektiv. Och satir är en väldigt viktig ingrediens i revolutionär kamp. Och nu när vi ändå är inne på en del ärlighet så kan vi konstatera att motståndsrörelsen tidigare haft en rätt fyrkantig inställning till ämnet. Så där har alternativhögern verkligen bidragit till rörelsen, för att ta ett exempel då. Men satir är viktigt och det var viktigt under franska revolutionen. Voltaire höll på med det och så vidare. I Tyskland menar Stapi också. Vilket dock inte innebär att vi är alltid överens om allting. Men som sagt, alternativhögern har växt i mina ögon. Så ja. Ska vi gå vidare till den ideologiska taktiska frågan?
Det tycker jag.
Då handlar den om kvinnor behövs i kampen. Varför inte? Och ja, vi kan väl ta första frågan just så då.
Mm. Jag svarar väl helt klart och tydligt och utan några som helst omsvep att självklart behövs kvinnor i kampen. Och det av flera anledningar. Till att börja med så är det ju ändå så enkelt som att kvinnor ändå utgör cirka halva vår nordiska befolkning. och vi är i ett extremt resursmässigt underläge gentemot våra fiender. Och givetvis behöver vi därför varenda sund person vi kan få med oss i kampen. Och alla kan bidra med något. Och skulle vi tacka nej till 50% av alla tänkbara rekryter, så skulle vi faktiskt göra det onödigt svårt för oss själva. Och ska vi då kunna rekrytera fler kvinnor och även behålla våra kvinnliga rekryter, så krävs det ju att vi redan har kvinnor med oss. Alltså desto fler kvinnor vi har med oss, ju enklare kommer det bli att rekrytera ännu fler kvinnor. Så det i sig då blir ju en viktig anledning till att vi har kvinnor med oss, menar jag. Och vidare så är ju inte vår kamp något fritidsintresse som man kan sysselsätta sig med ett tag och sen är det bra med det, utan vår kamp är allvar. Vår kamp är på liv och död. Vår kamp är på livstid. Och kan då våra kämpande män skaffa sig livspartners som delar våra ideologiska och moraliska värderingar och som har en förståelse för nödvändigheten av nationalsocialism och radikal kamp genom att de faktiskt är medlemmar av vår organisation, då menar jag på att det är oerhört positivt och underlättar en hel del. Sen finns det då de som påstår att det oftare blir intriger mellan kvinnor än mellan män, till viss del för att de kanske då är anfrätta av kvinnofientlig feminism. Eller då kanske menar att det uppstår intriger mellan män om kvinnor. Och att vi av de anledningarna inte borde ha kvinnor med oss i kampen. Och visst, för all del så kan det väl vara så. Det kan väl uppstå den här typen av intriger någon gång ibland. Men samtidigt så menar jag att vi ändå också, utöver allt annat, måste leva som vi lär. Om vi inte klarar av att skapa folkgemenskap, att ena könen inom vår organisation, hur tisan ska vi då klara att göra det inom hela riket när vi har makten? Vi önskar självklart att ha både kvinnor och folkgemenskap i den nya Norden, och därför självklart ska vi också ha kvinnor och folkgemenskap i vår organisation. Men för att förtydliga då igen, så är alltså inte det anledningen varför vi behöver kvinnor. Jag menar verkligen inte att kvinnor innebär problem i organisationen, utan jag vet att kvinnor har gjort mycket, mycket stor nytta för våra framgångar i kampen. Utan det där, det var mer ett tillägg, att även om det så skulle vara att kvinnor gjorde mer skada än nytta, så skulle jag ändå svara ja på frågan. Kvinnor behövs i kampen. Så är det.
Ja, vi ska snart återkomma dit. Men jag har bara ett litet tillägg också. Jag tycker att om man vill prata med en kvinna som är fast i kulturmarxism, de är anfrätta av feminism och beter sig ovärdigt på sociala medier. Det är där man vill ha en kvinna som kan få bort dem från det där självskadebeteendet egentligen. Och för att lyckas med det så måste man ju rekrytera kvinnor. För att många av de där som är anfrätta av feminism lyssnar ju inte överhuvudtaget på vad män säger. Utan de har ju sina förutfattande meningar redan om vad som kommer, ja, om våra argument och sådär. Så det är ett ytterligare argument, skulle jag vilja säga, för att få in kvinnor. För att kvinnor kan på ett bättre sätt påverka andra kvinnor, helt enkelt. Mm. Men vad kan då kvinnor bidra med i kampen?
Ja, alltså alla människor är olika. Det är inte bara kvinnor och män som är olika, utan män och män är också olika. Kvinnor och kvinnor är också olika. Och med det sagt så, vissa lämpar sig bättre för gatuaktivism. Andra lämpar sig bättre som skribenter. Andra kanske inte lämpar sig vare sig för gatuaktivism eller vara skribenter, men de kanske har andra unika specialkunskaper att bidra med i kampen. Och sen finns det då såklart också vissa riktigt högstående aktivister som klarar samtliga delar med bravur. Alltså att de både är hårdföra gatukämpar och skribenter och ekonomiansvariga eller vad det nu kan vara för någonting. Men detsamma gäller givetvis också för kvinnor. Det går inte att generalisera till 100% och säga att alla kvinnor ska göra detta och kan bidra med detta. Och det finns ingen kvinna som kan bidra med detta i kampen. Utan det finns ju olika uppgifter för olika individer, oavsett om det är kvinnor eller män. Och givetvis så beror det också, när det kommer till kvinnor, ganska mycket på vart i livet en kvinna befinner sig. För att en kvinna med ansvar för småbarn eller en kvinna som är gravid lämpar sig kanske inte på gatan, medan en yngre kvinna utan barn helt klart kan tänkas göra det. Men Nordiska motståndsrörelsen är en väldigt bred organisation. Vi arbetar på flera olika sätt för att nå framgång i kampen. Det finns en plats att fylla, ett strå att dra till stacken för alla. Och det finns det oavsett om du är kvinna eller man, gammal eller ung. Eller om du har specialkunskaper eller utbildning. Eller saknar specialkunskaper och utbildning. Så ja, egentligen är väl svaret att kvinnor kan i mångt och mycket göra samma saker som männen kan. Och vice versa.
Det finns ju risk för att jag gör reklam för radio, men jag är ju radiochef så jag passar på. Men vi jobbar ju med en hel del kvinnor där, både som pratare och reporter och så vidare. Och jag tycker att radio till exempel är ett bra sätt för kvinnor att göra någon nytta, för att kvinnor är oftast mer sociala varelser än vad män är. Och sådär. Som ett exempel, vi har ju även via Nordfront många duktiga skribenter och folk som hjälper till lite i skymundan kan det vara också i vissa fall.
Men faktiskt också ett par ganska hårdföra gataaktivister som är kvinnor.
Absolut, det har vi också. Jajamän. Men varför har vi då så stor överrepresentation av män i kampen?
För det första vill jag väl då säga att visst, vi har fler män än kvinnor som medlemmar, så är det. Men jag vill ändå också poängtera att överrepresentationen inte är alls så stor som den kanske kan verka vara för en utomstående. Utan det handlar ju istället om att män i högre utsträckning än kvinnor är lämpade för gatuaktivism. Och alltså syns mycket mer än kvinnorna i vår propaganda och annat. Men ja, som sagt så stämmer det ändå att vi har fler män och det finns ganska klara anledningar till att det är så, skulle jag vilja säga. Kvinnor är till att börja med överlag mer känsliga för social stigmatisering. Kvinnor är kanske ofta följare än män som då i högre utsträckning går sin egen väg. Även om den vägen så är mot allt och alla, och även om den vägen så skulle innebära att du faktiskt blir dåligt ansedd av din omgivning. Att du blir av med så kallade vänner och annat. Och det här är ju någonting, det går inte bara att se i kampen, utan det går att se i jättemånga områden i livet. Det är exempelvis, det är fler män som hänger sig till subkulturer och klär sig annorlunda än kvinnor och så vidare och så vidare. Så för kvinnor är det helt enkelt generellt då viktigare att passa in. Så det är en viktig anledning. När jag är ju där då, så kommer jag ju också in på det tidigare resonemanget jag hade här. Att eftersom att det inte syns lika många kvinnor som män, så går färre kvinnor med i kampen. För de tror att de inte skulle passa in då. Sen finns det också en hel del fördomar gällande kvinnor i kampen. Som att, som jag har hört av kvinnliga medlemmar till och med. Att de var oroliga för den när de gick med. Att kvinnor får bara ansvara för kök och matlagning. De får inte göra någonting annat i kampen och så vidare. Och det är väl såklart korrekt att många kvinnor är bättre än män på att laga mat. Och många kvinnor trivs i köket. Och det är dessutom en uppgift som ofta kan utföras bra. Även om man så har barn att ansvara för eller är gravid eller någonting. Men det är givetvis inte detsamma som att vi tvingar in alla kvinnor i köket. Utan rätt man eller rätt kvinna på rätt plats, det är det vi försöker uppnå helt enkelt. Men den viktigaste orsaken, tror jag, till att vi har färre kvinnor än män, det är för att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män påverkas av känslopropaganda. Då de överlag är mer högkänsliga som individer. Vi nationalsocialister förfäktar ju sanningen. Och våra fiender förfäktar lögnen. Och det gör att fienden i 9 fall av 10 fullständigt krossas när det kommer till logiska argument. Och därför använder de sig istället i betydligt högre utsträckning då av känslopropaganda. De försöker att utnyttja vårt folks altruism. Så istället för att argumentera mot nationalsocialismen ideologiskt, så pekar de på den så kallade förintelsen och att det ändå skulle bevisa att vi nationalsocialister är monster. Istället för att med siffror och logik kunna berätta då varför vi måste ta emot miljoner rasfrämlingar så pratar de om hur synd det är om de här och de visar upp bilder på lidande barn i andra länder och så vidare och så vidare och så vidare. Och den här propagandan då, den här känslopropagandan, den biter i högre utsträckning på kvinnor då de generellt sett då alltså är mer empatiska än män. En man tänker kanske i högre utsträckning på att visst, förintelsen den var hemsk, men vi måste väl ändå kunna se till vad dagens nationalsocialister faktiskt vill för någonting. De kan väl ändå inte hållas ansvariga för någonting som skedde eller inte skedde för ett helt annat land för snart 100 år sedan. En man tänker i högre utsträckning att visst är det väl inget roligt att folk i andra länder lider, men varför måste vårt folk bli lidande för det genom urholkat socialt skyddsnät, gruppvåldtäkt och i längden biologisk utrotning? Så kvinnor och män är olika. Kvinnor och män är helt fantastiska. Och de är olika av en anledning för att vi ska kunna komplettera varandra. Men kvinnans olikheter utnyttjas lättare av makten och på ett annat vis. Det är helt enkelt svårare att manipulera logiska resonemang än att manipulera känslor. Och det tror jag är den absolut viktigaste omständigheten. Även om de andra också spelar in som jag pratade om.
Hur ska vi lyckas rekrytera fler kvinnor då?
Egentligen kan man säga att jag redan har svarat på det genom att uppge anledningarna till varför vi inte har fler kvinnor med oss. Vi kommer med oss fler kvinnor i kampen per automatik genom att vi rekryterar fler kvinnor. Men också genom att lyfta fram de här kvinnorna i olika sammanhang. Och där vill jag då förtydliga någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Det är att vi ska absolut inte lyfta fram kvinnor enbart för att de är kvinnor, som ju annars är något ganska populärt inom den nationella rörelsen, utan vi ska lyfta fram kvinnor på samma vis som vi lyfter fram män, genom att de är produktiva, driftiga, att de är goda ambassadörer för motståndsrörelsen och vår kamp. Och vi ska rekrytera fler kvinnor också genom att faktiskt bli bättre på känslopropaganda och genom att fortsätta krossa olika fördomar som finns om oss. Och en viktig sak i det här sistnämnda då, att krossa fördomarna, det är någonting som jag var inne på i min betraktelse i förra avsnittet. Genom att ni aktiva män ser till att ta med kvinnor på våra aktiviteter och låter dem bli en naturlig del av både kampen och av ditt umgänge. Bjud med flickvännen, mossan eller syrran när det vankas föredrag eller social aktivitet. Och se till att din partner får träffa andra aktivister, involvera henne. Givetvis så finns det hemligheter som utomstående inte får känna till, inte ens din egen fru. Då det kan sätta vår verksamhet på spel. Och då menar jag inte för att hon skulle vara oärlig eller osympatisk eller någonting, utan att hon kanske inte tänker sig för och pratar vidare om någon annan med det, för att hon inte är drillad i samma regler och vad som gäller och inte. Men om till exempel en kamrat ska komma hem till dig, så håll inte den här kamraten hemlig för frun. Ta in honom eller henne på en kopp kaffe istället. Och ifall du är kamraten som blir inbjuden på den här koppen kaffe, se till att också vara artig och vara social också med frun. Även om det här inte nödvändigtvis får din fru att gå med i kampen, så kommer det ändå vara otroligt positivt för dig genom att hon får större förståelse för kampen och att hon kommer släppa en del fördomar efterhand som hon ser att det sunda och genuina människor som är engagerade i kamp.
Mm. Har vi blivit bättre på de här sakerna med åren? Och har könsfördelningen i motståndsrörelsen därmed förändrat sig? Eller är det mer saker vi borde börja arbeta mer med?
Nej, det är helt klart saker vi har blivit bättre på som också har gett resultat. Vi har mycket arbete kvar på den här fronten. Precis som vi har på de flesta områden av vår kamp faktiskt. Men trots det så vill jag ändå säga att vi tydligt har fler kvinnor med oss idag än för några år sedan. Och då är det både sådana kvinnor som har kommit in i kampen genom att de är flickvänner till manliga aktivister. Men också så ser vi faktiskt fler och fler kvinnor som kommer in helt på eget initiativ. Att de helt enkelt ansöker till kampen. Så nej, det har förändrats till det positiva och vi ska såklart fortsätta jobba för att så ska ske. Samtidigt som vi rekryterar mer män ska vi också rekrytera mer kvinnor.
Så om man då är en kvinna och lyssnar på det här, men ännu inte har anslutit sig till motståndsrörelsen, varför ska man göra det?
Egentligen av samma anledning som varför män ska ansluta sig. För att vår ras kommer dö ut om vi inte gör allt som står i vår makt för att bekämpa mörkermakterna. Vi behöver hela folket med oss i det här, både kvinnorna och männen, för att kunna vända den här destruktiva utvecklingen, eller ja, avvecklingen av vår nation. Men egentligen skulle man väl då kunna säga, vänd ut och in på fiendens känslopropaganda rakt av, så får du gott om anledningar varför du ska gå med oss. Se propagandan om förintelsen framför dig, med all skräckfilmsmusik och bilder och allt vad det kan vara, och förstå, inse att det där, det är precis vad världens makthavare vill göra med oss, med dig, med dina barn, med vårt eget folk. Se framför dig alla bilder på svältande och döende barn från andra kontinenter och förstå att det kommer vara dina barn i framtiden på de bilderna om vi inte agerar. Vita nordiska barn kommer svälta och dö om vi inte reser oss, enar oss och slår tillbaka. Och det borde väl vara argument nog för att ansluta sig, för det är 100% sanning det jag säger. Det är den mörka bilden vi går till mötes om vi inte reser oss upp och kämpar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, så också du nordiska kvinnor.
Tack för det. Då avslutar vi ledarperspektiv för denna gång.
Mm.
Om ni har ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg, så kan de skickas till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik. Har ni en liten slant över, så skänk det till Nordiska motståndsrörelsen och sprid gärna ledarperspektiv på sociala medier.
Fortsätt gärna kommentera så som ni visade förra avsnittet att ni faktiskt kunde.
Just det. Det var bra. Ja, precis. Det var ju mycket mer kommentarer den här gången.
Jajamän.
Och det är alltid trevligt.
Mm.
Ja, men på återhörande och hej.
Tack för den här gången. Hej då.